Hej och välkomna tillbaka till Avanza-podden. Podden som handlar om allt som har med ekonomi, sparande och investering att göra. Nu är det avsnitt 319 och det är måndag 27 november när det här spelas in. Och den senaste veckans stora händelse är ju det här med att Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 4% efter 8 räntehöjningar på 1,5 år, lite drygt då. Från 0% till 4%, ett helt nytt ränteläge. Och med det tänker vi att det är ett ypperligt läge att prata om räntebärande värdepapper och räntefonder. Applåder. Men till min hjälp har jag Avanzas alldeles egna ränte- och valutaexpert och tillika chef över private banking. Magnus Lilja, varmt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Känns det kul att vara här?
Ja, känns otroligt kul att sitta här med dig Felicia och ska prata räntor.
Ja, och jag tänker att när du ändå är här att vi ska prata lite private banking också. För det är ju ditt område.
Exakt. Avanzas private banking, för er som inte har provat den kan jag varmt rekommendera. Det enda som krävs är att du har 3 miljoner i förmögenhet. Och sen får ni leta upp oss någonstans där i eten och så ses vi.
Ja, så avanza.se. Private banking, gå in där och kika så kommer ni komma i kontakt med rätt personer. Men också, man kan googla också, tänker jag. Och man kan också följa Magnus Lilja på Twitter faktiskt. Eller X om man vill. Vad heter du där?
Jag minns jag faktiskt inte.
Magnus Lilja 4 eller?
4 kanske, ja precis. Mm.
Men du, vad säger du om de här oförändrade räntorna som har lämnats på sista tiden?
Jag tror som många andra, det känns ganska skönt faktiskt efter den här kraftiga penningpolitiska åtstramningen vi har sett och som har påverkat hushåll på olika sätt, men inte minst då via boräntorna och tagit bort konsumtionsutrymme.
Och att de lämnade räntan oförändrad nu, tror du att vi har nått en räntetopp?
Sannolikt ja. Riksbanken har själva lagt ut att de sätter ungefär 40% sannolikhet för ytterligare en höjning här under det kommande året. Marknaden prissätter 5 punkter ungefär, sen höjning i februari och ungefär nästan 25 punkter sänkning efter sommaren. Så marknaden tror ju lite mer duvaktigt då än vad Riksbanken gör.
Och duvaktigt innebär?
Ja, marknaden är lite mer positiv då på räntan.
Man är lite mer optimistisk om att vi kanske har sett både en topp och är på väg ner, eller?
Exakt så.
Fattar. Men det är ju så att eftersom att vi har ju befunnit oss väldigt länge i ett ränteläge som har varit noll. Jag har ju då aldrig varit vuxen i ett sånt här ränteläge. Många med mig. Men det betyder ju också att det ger möjligheter för nya, höll jag på att säga. Det är ju inte alls det nya, men återkommande investeringsmöjligheter.
Ja, precis. Det är ändå så. Det är precis som du säger. Det finns ändå en hel generation som inte har levt med något annat än nollräntor. Så att det är klart att det har kommit som en chock att räntorna äntligen på ett sätt har kommit upp så att man kan faktiskt placera i dem också. Inte bara låna.
Precis. För idag ska vi som sagt prata lite om räntefonder. Och Magnus har lovat att vi ska gå igenom både the basics och kanske om du får bestämma lite non-basics också. Men innan vi gör det så ska jag bara säga den här fina risktexten. Tänk på att det kan svänga. Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa. Men hur det går i framtiden, det vet ju ingen. Och det gäller även när det kommer till räntefonder. Men jag tycker att vi går rakt in på det, Magnus. Hur skulle du beskriva en räntefond? Eller vad är en räntefond?
Ja, på samma sätt som du har en aktiefond som så att säga en portfölj av olika aktier då som ska då företräda olika bolag, så en räntefond är ju helt enkelt ett bra sätt att placera in en och få en riskspridning in i olika typer av räntor, så att själva fondförvaltaren då köper in sig i olika typer av räntebärande värdepapper.
Och vad är räntebärande värdepapper?
Ja, då finns det ju både kortfristiga värdepapper och långfristiga. De kortfristiga kan ju vara allt ifrån statsskuldväxlar och sen när Riksgälden ska låna upp för svenska statens räkning och låna på korta löptider, alltså ett lån med kort löptid, så är det ju statsskuldväxlar. Det brukar man ju ha upp till ett år. Och över ett år så brukar det vara obligationer Och de kan ju vara väldigt långa. Man kan ju emittera 50-åriga obligationer som svenska staten gjorde för ett tag sedan. Och så kan man ju emittera även 100-åringar eller som vi vet att mexikanska staten har gjort med flera.
För obligationer är ju egentligen snarare att man lånar ut pengar till någon än att man äger. Alltså, och den stora skillnaden mellan aktiefonder och räntefonder är ju att du ger ett lån och får tillbaka ränta jämfört då med aktier där du äger och tar del av värdetillväxten. Men, och vad är det då de här du pratar om 50 år och 100 år och 10 år? Vad innebär det liksom?
Ja, om vi börjar så hela avkastningskurvan, det säger att man tittar på olika löptider då som vi pratar om. Det vill säga från den kortaste ränte pappret då, eller värdepappret till de långa. Ja, då börjar vi med en endagars, en veckovis eller veckolång ett värdepapper, en månad och så vidare. Så bygger man upp det där med olika förfall och struktur eller löptider. Och på så sätt, om vi plottar det där i en graf, då får man ju upp räntenivå för respektive löptid. Och på så sätt så får man fram en så kallad avkastningskurva. Och den visar ju vad är räntan som man kan förvänta sig att få för varje given löptid på en emittent eller en motpart. Om vi tänker oss det mest så att säga, riskfria alternativet, då är det ju staten. Och då är det ju Riksgälden som så att säga, tar upp skulden för att finansiera statens finansieringsbehov helt enkelt. Så där börjar ju så att säga, den är ju den riskfria räntan.
Och vilken är det man tittar på då?
Ja, den första, då börjar man ju längst in i egentligen Origo. Men det bygger ju helt enkelt på att du tittar på Riksbankens styrränta. För det är ju den kortaste löptiden. Och utifrån den sen så prissätts ju då de korta instrumenten som handlas på penningmarknaden. Då är det ju statsskuldväxlar och då kan det ju vara månadsvis eller kvartal eller alltså 3 månaders eller 6 månaders, 9 månaders och 12 månaders växlarna så att säga.
För det handlar ju egentligen någonstans om så här, vem man lånar ut pengar till och hur länge man lånar ut pengarna.
Exakt. Och sen finns det ju då i en del av de här instrumenten så finns det väldigt god likviditet. Typiskt då i statspapper och även skulle jag säga i bostadsobligationer. För att du pratar just om det här med att man lånar ut pengar, man lånar upp pengar och sen lånar man ut pengar. Det är precis det handlar om. För den ena sidan av den här affären så är det ju en upplåning och den som har pengar och överskott att placera ska ju då låna ut sina pengar och då köper man värdepappret helt enkelt eller obligationen.
Med utbyte om en ränta, alltså en avkastning.
Exakt.
Skulle du säga att man kan jämföra det lite med när privatpersoner tar ett bolån? Att då är det ju privatpersonen i fråga som behöver låna pengar, lånade av banken och i utbyte mot pengarna så betalar man en ränta.
Ja, det är ju precis så. Och bankerna, vad de gör är att de samlar ihop en massa olika bolån från dig och mig och alla andra. Och så lägger de det i ett särskilt bolag. Och mot det så tar de upp ett lån på kapitalmarknaden. Och det är ju de så kallade bostadsobligationerna. De kallas även för säkerställda obligationer. De är säkerställda i så mått att man har som säkerhet för upplåningen så finns ju helt enkelt de här underliggande bostadslånen som säkerhet. Och det gör att de värdepapper, de handlas ju på marknaden och skulle säga förmodligen de mest likvida idag faktiskt. De är mer likvida än statspapperna.
Och när du pratar om att de är likvida, vill du berätta lite vad det innebär?
Ja, för det första kan man säga att de här obligationsmarknaderna då, som vi pratar om, det är ju framförallt en marknad för institutionella placerare därför att det är så pass stora belopp. Mm. Typiskt så är det ju minsta post 1 miljon kronor. Och det gör ju att det inte är så många privatpersoner som är aktiva i den marknaden utan det är ju framförallt stora livbolag, andra pensionsjättar, hedgefonder och en del ska jag säga stora företag vars pensionsstiftelser då placerar och andra typer av stiftelser. Så det är de typiska aktörerna på obligationsmarknaden och då när man pratar om god likviditet, ja då menar jag att det ska inte vara något problem att omsätta kanske 100 miljoner eller 500 miljoner på ett pris, att säga. På.
Alltså det finns, om du skulle vilja sälja så finns det någon som kan köpa det och vice versa.
Exakt så.
Men för att du pratar ju det här med att det är väldigt stora insatser, och det gör ju att privatpersoner typiskt sett inte kan köpa en obligation själv. Men det är väl det som är syftet med räntefonder då, att det ska finnas möjlighet att köpa en andel.
Jag tycker att räntefonder är ett väldigt bra alternativ för privatpersoner att få exponering mot tillgångslaget. Och det finns ju en mängd olika typer av räntefonder.
Mm. Ska vi prata lite om dem, eller vill du först gå in på några begrepp så att vi är med helt på sakerna. Vi pratade lite om vad en obligation är. Känner du att du vill lägga till någonting där?
Ja, det är en skuldförbindelse på ena sidan, och på andra sidan blir det ju en fordran helt enkelt. För den som har placerat i den där så får man en fordran på motparten.
Precis, och sen har vi varit inne på det här med löptid, och det är alltså när skulden förfaller så att säga.
Ja, och löptid, då tänker jag, man brukar ju prata om den legala löptiden, och säga vilket datum förfaller det här värdepappret till slutbetalning.
Mm.
För det är precis som du säger, att om jag placerar och du lånar, då får ju du pengarna utav mig kan man säga, och du ska betala mig en ränta för det. Det får jag som intäkt, och sen när obligationen förfaller eller lånet förfaller, ja då ska du betala tillbaka pengarna till mig. Slutförfallodagen. Så att det där, och då får man ju fram löptid i år typiskt då. Så från idag fram till den här slutförfallodatumet, då kan man räkna ut hur många år är det då.
Sen finns det ett begrepp som ofta kommer upp i samband med räntefonder, och det är det här duration.
Mm.
Hur skulle du förklara det?
Ja, nu blir det lite mer tekniskt, men det är ju egentligen det tidsviktade kassaflödet, genomsnittliga kassaflödet i den här obligationen. Jag ska förklara det. Om man tänker sig att man har en obligation som inte betalar någon ränta, utan en så kallad nollkupongobligation.
Mm.
Men jag vill ju ändå få ränta. Då måste jag köpa den till ett lägre belopp än vad jag kommer att få i framtiden. Och så kan jag räkna ut vad blev min avkastning som skillnad mellan vad jag betalade och vad jag får i framtiden. Alternativt så är det en så kallad kupongobligation, och då får jag räntan löpande.
Mm.
Och för en nollkupongobligation, då är löptiden och durationen samma sak. Men en kupongobligation, så betalar kupong längs med löptiden.
Då och kupong är då samma sak som ränta här.
Ja, ränta, precis. Ja. Då blir durationen lägre, därför att kassaflödet kommer ju snabbare.
Mm.
Jämfört med nollkupongen där jag får allt på slutet. Och det innebär ju egentligen, om man jämför två obligationer som har samma legala liksom slutförfallodatum, samma löptid, men där den ena obligationen har högre ränta, högre kupong, då har den en kortare duration, för du får tillgång till kassaflödet snabbare i genomsnitt. Förklarade det skillnaden mellan duration och löptid, tycker du?
Ja, det tycker jag. Det är ju liksom, jag kan ju förstå att det för många inte är liksom helt solklart vad det är för någonting. Men jag tror att efter det här avsnittet så kommer vi ha gått in lite på det och hur det ser ut i olika räntefonder. För det finns ju också olika typer av räntefonder som du var inne på. Och jag har ju fått förklarat att det är korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och statsobligationsfonder. Har du någon mer typ du vill ta upp där?
Pratar du om krediter också?
Ja, men då, det brukar jag ta in i företagsobligationsfonderna.
Ja, jo, det har du rätt i. Och där finns det ju olika nivåer på dem, alltså olika risknivåer.
Precis. Så om vi ska börja med korta räntefonder.
Först skulle jag säga, när man ska köpa räntefonder måste man tänka tvärtom. Så det är ungefär som att ställa sig på huvudet och investera. För att man vill ju inte att räntan ska gå upp. Ja, men om du köper en aktie, du vill att aktien ska gå upp.
Ja,
köper
precis.
Du räntor, du vill att räntan ska gå ner.
Ja.
Det är då du tjänar pengar. Du förlorar ju pengar när räntorna går upp.
Det är ju ett väldigt vanligt missförstånd. Så tänk verkligen där hemma, tänk tvärtom. När räntan går ner, det är då räntefonderna är som mest fördelaktiga.
Precis.
Och
och därför menar jag, då, när räntan toppar ur, det är då det liksom är, då börjar det bli riktigt intressant att köpa räntefonder egentligen då. Så att det var ju det som hände förra året när man tittar på de globala marknaderna. Så det brukar ju vara så att om aktier går dåligt, då går räntor bra. Men förra året, då gick ju både räntor och aktier dåligt. Så en investerare som hade köpt en så här 60-40 portfölj, 60% aktier, 40% obligationer, förlorade ju otroligt mycket på båda tillgångslagen. Därför att räntorna gick upp och då hade man ju köpt räntebärande och då förlorade man på den och aktiemarknaden gick ner.
Ja, det var en ganska unik sitt skulle jag vilja säga. Det brukar ju som sagt vara att de
går åt olika håll. När räntemarknaden går bra, då brukar aktiemarknaden gå dåligt och tvärtom.
Exakt. Men som sagt, korta räntefonder.
Ja, om vi börjar där så är det är ju en fond helt enkelt som placerar i räntebärande instrument med kort löptid / kort duration. Och det gör ju att man i takt med att de här värdepappren förfaller, då får man ju köpa nya utav samma sort.
Men och jag vill också säga att det är ju ingenting som man som investerare i en fond gör, utan det gör ju fondförvaltningen då.
Exakt, det är de som sköter den här påsen med pengar som du och jag har investerat då. Och det gör ju att när räntorna stiger, så i och med att det är kort då löptid på de underliggande instrumenten, så i takt med att räntan stiger, ja, då kan man köpa nya på högre nivå och då får man ju en omplacering till en bättre ränta helt enkelt. Det hade ju varit värre om man hade köpt, låt säga, 10-årigt papper när räntan var 1% och sen steg den till 3%. Då får man ju sitta där i 10 års tid och få 1%, fast man hade kunnat få 3%. Så att grundregeln är ju, när räntor är på väg upp, ja, då är det bättre att ligga i kort duration, alltså korta räntor. Och när man tror att räntorna toppat ur och räntor ska gå ner mycket och inflationen är på väg ner, då vill man ju låsa in så bra avkastning som möjligt under så lång tid som möjligt. Och då går ju långa räntefonder bättre sen då, när räntorna börjar gå ner. Så att i det läget när man säger att räntan har toppat, ja, då kanske man ska växla över från korta räntor till längre räntor.
För rätta mig gärna om jag har fel nu, Magnus, men korta räntefonder är ju något form av liksom avspegling av vad den riskfria räntan är.
Det kan man ju säga under förutsättning att den räntefonden du tittar på då investerar i statsskuldväxlar och liknande instrument. Men är det så att den investerar i företagscertifikat, ja, då får man ju en kreditrisk också, plus att man får en risk vad gäller likviditet eller illikviditet. Då. Det vill säga att det kanske inte går att omsätta det där företagscertifikatet. Medan en statsskuldväxel kan du alltid sälja.
Vi ska gå in mer på riskerna alldeles strax. För vi har ju också utöver korta räntefonder, långa räntefonder. Och det ska också säga då att korta räntefonder har ju mycket lägre ränterisk. Medan långa räntefonder då är mer räntekänsliga. Precis som du var inne på, att det beror på löptiden. Sen har vi företagsobligationsfonder. Hur skulle du beskriva det?
Ja, om man tittar på vi kan titta på den globala marknaden för företagsobligationsfonder och företagsobligationer, så den är ju väldigt stor och det finns ju ett univers av möjliga emittenter, det vill säga företag som finansierar sig på kapitalmarknaden. Så att istället för att ta lån då hos bankerna, så går de ut och emitterar egna obligationslån, och det är de här företagsobligationerna. Och de som är riktigt stora företag, och då tänker jag på Coca-Cola, BMW och andra i den storleksordningen, ja, de kan ju emittera väldigt stora volymer på marknaden. Och när jag säger stora volymer, så kan det ju vara, då säger att det är $500 miljoner eller $1 miljard i en emission. Då blir det ju liksom en hyfsat bra andrahandsmarknad också. Så att då kan man få likviditet i de där papperna. Men om man tittar här hemma, det finns säger en del fastighetsbolag till exempel.
Främst fastighetsbolag.
Ja, men en del då, som där likviditeten är inte särskilt bra. För att emissionerna blir för små och det blir ingen omsättning i andrahandsmarknaden. Där finns ju en rätt så stor risk skulle jag säga.
Och vad är risken då? Likviditetsrisken, så att man inte kan sälja den. Är det då att man sitter fast i det?
Ja, och det var ju någonting som vi såg egentligen under pandemin, när vissa företagsobligationsfonder i Sverige inte kunde sätta sitt dagliga värde, alltså net asset value eller navet, och kan du inte göra det, då kan du inte hålla fonden öppen egentligen, så fick man ju stänga den temporärt då. Och jag skulle säga att en utmaning för just den svenska företagsobligationsmarknaden, det är ju att grovt räknat nästan hälften av de obligationerna som finns på företagsobligationsmarknaden i Sverige, det är ju fastighetsbolag. Och det är klart att om man då sitter och med en specifik företagsobligationsfond, då kommer den att innehålla en hel del fastigheter.
Vilket gör det väldigt exponerad mot just den branschen.
Exakt, och skulle det bli ett problem någonstans, ja, då är det lite som att musiken stannar och då blir det svårt så att säga att komma ur den då. Men det man kan säga att en del fondbolag har gjort då för att minska den där risken, det är att man har blandat in egentligen det som är de här säkerställda obligationerna och köper även sådana väldigt säkra papper fast det är en företagsobligationsfond. Och då är det klart att då är frågan, vad är det för exponering jag faktiskt får? Men jag ska säga det, om man tittar internationellt däremot, alltså i den amerikanska och europeiska marknaden, då fungerar ju företagsobligationsmarknaden mycket bättre än vad den gör i Sverige.
Och är det ju av anledningen att det är mer liksom diversifiering av typ av bolag?
Ja, dels det, och dels att aktörerna som investerar i den typen av värdepapper är mer spridda så att säga. I Sverige skulle jag säga att det finns en ganska stor koncentration just till fondsegmentet. Så att, och det gör att när många fondförvaltare då har köpt in i de underliggande pappren, och vi som småsparare, om vi kollektivt känner att nu vill vi ta ut våra pengar, då finns det liksom ingen naturlig köpare utav de där värdepappren, som fondförvaltaren måste ju sälja de här obligationerna på marknaden, och det finns ingen naturlig tagare då. Men det finns det i den amerikanska och europeiska marknaden på ett helt annat sätt.
Så egentligen skulle man kunna sammanfatta företagsobligationsfonder som företag som behöver pengar och vill få in det på något annat sätt än att ta lån från banken eller att emittera nya aktier.
Det kan man säga. Och bara för att runda av det kapitlet, så kan man ju också säga att inom företagsobligationsområdet så finns det ju det som kallas för investment grade då. Och det är ju de som så att säga, är mer högkvalitativa kreditvärdigheter då, eller kreditpapper. Då brukar man prata om ratingskala och sånt där.
Precis, alltså alla företag som tar lån måste ju någonstans bli bedömda hur väl deras återbetalningsförmåga ser ut. Och är det så då att de har mycket god möjlighet att betala tillbaka, så får de ju det här höga investment grade. Är jag rätt?
Ja, det är helt riktigt. Och annars är man då sub-investment grade, och då hamnar man ju till slut i high yield-segmentet, och sen längst ner så ligger ju junk egentligen då, alltså skräpobligationer.
Precis. Och då ju högre risk, som vanligt, ju högre avkastning har man möjlighet att få, men också desto större risk är det ju då att de inte har möjlighet att betala tillbaka. Och här kan vi också gå in lite på det, att det är säkert många som känner igen det där med AAA som gör den högsta kreditratingen, som ju sen då går ner till, vad är nästa nivå?
Ja, sen kommer AA, sen kommer A, sen kommer BBB, BB, B. Och ja, så håller det på så där, och så är det C, C-nivåerna. Ända tills det går ner till de stackarna som går till D då, som är default. Så betalningsinställelse.
Ja, perfekt.
Hamnar på obestånd.
Men AAA är ju då som de som bedöms ha en väldigt god förmåga att kunna betala tillbaka. För det är ju så när du lånar ut pengar, det är ju precis som en bank. Alltså du tar en risk helt enkelt att den du lånar ut till inte har möjlighet att betala tillbaka. Så det tycker jag ändå är en liksom bra beskrivning av vad kreditrisk är för någonting.
Och apropå det tänker jag, det är faktiskt en bra poäng att man har ingen insättningsgaranti.
Nej.
När man köper företagsobligationer.
Nej, sen å andra sidan har du ju liksom en form av investerarskydd i fonden.
Det har du.
Ja. Bara så du inte skrämmer bort någon här. Men ska vi gå in lite mer på vilka olika typer av risker det finns med olika typer av räntefonder? Kreditrisk har vi varit inne på nu, likviditetsrisk har du också pratat om. Är det något du vill tillägga på likviditetsrisken? Hur kan man undvika det? Det är kanske en bra fråga.
Ja, men om man vill vara säker på att man ska kunna få ut sina pengar när man verkligen vill ta ut dem, då ska man nog hålla sig till fonder som investerar i statspapper, alltså statsobligationer, bostadsobligationer som ju är säkerställda och AAA-ratade helt enkelt. Så det är ju liksom bästa kreditnivån och bästa likviditeten.
Väldigt liten risk alltså.
Ja, precis. Det är nog där man ska ligga. Och kanske några som även innehåller en del då utav investment grade företagsobligationer. Så här högkvalitativa företagsobligationer. Jag kan säga att om man tar företag som emitteras, så ska man säga, vad innebär då det högkvalitativa, vad är det för rating vi pratar om då? Då skulle jag säga att då är det nog typiskt, det är single A, det kan vara triple B plus eller triple B flat. Det är där många ligger, ska jag säga.
Om man går under det då så...
Och då blir det lite sämre likviditet.
Ja. Mm. Sen har vi ju också ränterisk, vi var inne lite kort på det där. Vill du utveckla?
Ja, på samma sätt som när du binder ditt bolån så är du ju otroligt glad om du band på 5 år på 1,5% och sen gick räntan upp och då känner du, gud vad skönt.
Mm.
Eller när jag låst räntan på 5 år, så jag är ju säker i 5 år, jag vet vad jag ska betala. Den andra sidan utav den här bostadsobligationen, det är ju den stackaren som köpte den där på 1,5% och låste in avkastningen 1,5% under 5 år. Och idag när man tittar på det, då hade man ju kunnat få mycket mer. Så är det klart att då har inte det varit en bra placering. Man visste ju att man fick 1,5% i 5 år. Men du hade kanske kunnat få 3% eller 3,5% istället. Och det hade man ju hellre vilja ha.
Mm.
Och det innebär ju att när man marknadsvärderar den här investeringen som gjordes för några år sedan på 1,5% under 5 år. Marknadsvärderar den idag, ja då kommer ju den att ligga på minus.
Precis.
För någon annan som vill köpa den här idag vill ju ha 3,5% istället.
Och igen tycker jag att det är ett bra tankesätt att tänka på när man själv ska ta bolån och man tittar på de olika bindningstiderna. 3 månader eller 1 år eller 3 år, 5 år och 10 år. Ofta är det ju dyrare att binda på de längre tiderna just för att det är en större osäkerhet för banken eller en större ränterisk för banken.
Ja, men nu brukar bankerna hedga sig, det vill säga de säkrar sig, så att när de lånar ut på 5 år, då lånar de också upp på längre löptider.
Ja, jag tvekar inte en sekund på att bankerna har en strategi för det där, men jag tänker bara som privatperson hur man ska tänka. Är det någonting mer man ska säga om ränterisk? Alltså varför brukar man säga att räntefonder är liksom lågriskfonder, och varför har de egentligen lägre risk än aktier?
Ja, om vi går tillbaka då till 2022, då visade det sig att det gick att förlora ganska mycket pengar på räntor. Men det var ju också så att vi kom från extremt låga nivåer. Vi har haft ett decennium egentligen utan inflation och utan räntor. Där till exempel svenska statsobligationsräntor har ju handlat på minusnivåer. Det vill säga för att placera i dem, det vill säga för att låna ut pengar, så har man i princip fått betala till staten. Eftersom du får ju minusavkastning, och då har det ju handlat om egentligen att du ska bevara ditt kapital som du investerar. Då är man till och med beredd att betala för det.
Det är ju verkligen helt otroligt att vi har befunnit oss på en sån nivå. Alltså, bara man tänker på det blir man ju verkligen så här, hur är det möjligt?
Men då vill jag komma in där på det, och det är ju också lite tekniskt då, men det som bidrog till att vi hade minusräntor på svenska statsobligationer, det var ju helt enkelt att Riksbanken använde ju sin egen balansräkning för att köpa på sig obligationer i andrahandsmarknaden. Och tänkte att det kommer in en gigantisk köpare av obligationer när marknaden ligger i balans. Då blir det ju väldigt snabbt i obalans, och så då måste ju räntorna sjunka helt enkelt. Ju mer de köper, desto lägre blir det ju, därför att det finns ju snart inga obligationer kvar.
Mm.
Och när det var som mest, så att säga, när Riksbanken då jobbade som mest med sin balansräkning i det som kallas för QE, quantitative easing. Då köper man på sig en massa obligationer för att räntorna ska gå ner, för att stimulera utlåning och få fart på ekonomin. Det var ju egentligen efter pandemins så här första skede. Ja, då satt Riksbanken på obligationer värda ungefär 950 miljarder. Idag sitter de på ungefär 630 miljarder innehav. Och de säljer ju successivt av från den där stocken. Så de säljer ju ungefär 5 miljarder kronor i månaden till marknaden. Och det trycker ju upp räntorna allt annat lika lite grann varje månad. Så att det jag skulle säga, det var ju det som var förklaringen till att vi handlade på minusräntor. Det fanns inget material helt enkelt.
Men där säger du ju också så här att det visar sig att man kunde förlora en del pengar på räntefonder. Men det är ju ändå så att de rör sig ganska mycket långsammare än vad aktiemarknaden gör till exempel. Vad skulle du säga, liksom, hur många procent neråt var det vi såg då? Kan du det?
Jag minns faktiskt inte hur mycket man förlorade om man köpte obligationer. Men jag tror att det låg runt 8-9% eller något sånt där. Mm. Det är en killgissning. Det var nog det här som man faktiskt förlorade. Och det är ju otroligt mycket att förlora på räntebärande papper. Men det har ju att göra med den här räntebindningstiden eller durationen. För man hade man köpt de där fonderna, låt säga 2021, och så var det långa obligationsfonder, så med lång löptid, och så går räntan upp då 4 procentenheter eller 3,5 eller 4. Ja, då är det klart att då förlorar man mycket pengar. Mm. Men hade man legat i korträntefonder, ja då hade man ju varit med när räntan successivt höjdes då på vägen upp, oavsett om det var i svenska korträntefonder eller internationella. Men det skulle vi också prata lite grann om, du och jag, det här med skillnaden mellan svenska och utländska.
Precis, vill du gå in på det direkt eller?
Ja, vi hamnade ju där. Så jag tänkte, ja, får vi prata om det?
Det är läge.
Ja, nej, men om man då tittar på vilket utbud som finns på korträntefonder, om vi håller oss där till korta räntor, det vill säga positivt att äga när räntan är på väg upp, därför att fondförvaltarna placerar om hela tiden då till högre ränta i takt med att de underliggande innehaven förfaller, och de har ju kort löptid, kanske en månad, tre månader och så vidare. Så var tredje månad så förfaller pappret och köper man ett nytt på en högre räntenivå. Men det finns ju inte bara i svenska kronor, utan det kan man ju köpa i dollar till exempel. Och det som händer om man sitter i Sverige och funderar på att köpa en korträntefond i dollar, ja då får man ju naturligtvis exponering mot den amerikanska räntemarknaden som utgår från Fed Funds egentligen. Och sen vad de så kallade Treasury Bills då, eller det är motsvarande statsskuldväxlar, fast USA, vad de handlar på. De handlar ju runt kanske 4,75 upp till 5%. Men det man framförallt får, skulle jag säga, det är ju en valutarisk. Man får ju en valutaexponering därför att dina kronor, de växlar sig in i dollar. Och så placeras dollarna på den amerikanska korträntemarknaden. Så det är klart att om man kan få då 4% i svenska kronor, och så jämför man med det att man kan få 5% i dollar för att plocka upp 1% till. Ja, förvisso, men samtidigt får man ju dollar-kronexponering. Man får en exponering mot dollar. Och tittar man nu, senaste veckorna, då har ju dollarn försvagats och kronan har stärkts med ungefär drygt 5 procentenheter på en månad. Så det visar lite.
Sen var det ju lite vice versa här för ett tag sedan. Men är det inte också så att många räntefonder liksom säkrar upp det här med valutarisken just för att det inte ska finnas någon exponering?
Det där varierar, skulle jag säga. Det finns både sådana som är säkrade och de som inte är säkrade. Men har man, låt säga, en utländsk fond i botten som har en kronversion, om man får säga så, som är hedgat mot kronor, ja, då blir det ju egentligen det blir ju som att köpa en kronobligationsfond, fast den är baserad på typiskt då företagsexponering i en annan valuta. Men sammantaget blir det en kronexponering då, om den är hedgad, så att säga.
Ja, jo, men precis, alltså det. Det finns räntefonder som då säkrar upp sig mot valutorna just av anledningen att slippa den här exponeringen. Men det i sin tur kostar lite pengar, så då kan förvaltningsavgiften för fonden vara lite dyrare.
Ja, och själva driften, alltså kostnaden att hantera de där hedgerna då, eller säkringarna. Precis. Gör att du bränner lite av din potentiella avkastning.
Exakt. Men hur tänker du där, så att även om det skulle vara så att man får 1% mer ränta i USA, så kan det kanske vara så att ränterisken inte är värt det?
Nej,
eller vad säger man,
nej, det, såklart. Nej, den personen eller de som är liksom tittar på att göra en investering i korträntefonder i dollar gör ju det framförallt därför att man har en syn att dollarn ska stärkas mot kronan snarare än att leta vilken ränta jag ska få.
Det blir ju ändå då en ganska kortsiktig spekulation med tanke på hur valutorna har rört sig mot varandra.
Ja, så kan man se det, men man kan också se att kronan har trendat svagare under många år. Det är klart att om man tror att räntorna ska förbli högre i USA än vad de är i Sverige, då får man en annan syn på det. Men det där låter jag vara osagt. Det är upp till investerarna att bestämma.
Men har du några liksom tips på hur man ska tänka då om man vill investera i utländska räntebärande papper?
Ja, som jag sa, köper man en korträntefond, då gör man det därför att man tror att den valutan ska stärkas. Om vi håller oss till dollar eller euro till exempel.
Och annars kanske att man håller sig
till... Annars håller man sig till, ska man ha en säker placering och man kanske behöver pengarna inom det närmsta året, då ska man hålla sig till svenska korträntefonder, och man ska hålla sig till framförallt då de som är mer likvida. Det kanske är till och med likviditetsfonder eller korträntefonder som har visst inslag av hög kvalitativa företagspapper också. Mm. Så jag tror att man måste tänka både liksom ränterisk, som vi har varit inne på mycket nu, det vill säga kort duration, och likviditetsrisk för att säkerställa att du kan få ut pengarna då. Så att, men känner man att man är mer riskbenägen och ligger på andra delen av skalan, då pratar vi ju kanske high yield obligationer.
Och vad är high yield obligationer?
Ja, och då hamnar vi i det vi pratade rating förut, och då är man ju i det området som kallas för sub-investment grade. Då är det ju, sämre kreditvärdighet, det är alltså sämre rating, och då kan det vara till exempel dubbel B, single B, det kan till och med vara nere på C-nivån ratingmässigt. Så att det är ju högre risk i de obligationerna, sämre likviditet. Det kommer också, i en sån fond finns det typiskt förekomsten av default, men eftersom de är så väl diversifierade och investerar i hundratals underliggande företag, så trots att man får vissa kreditförluster och defaults längs vägen på delar av innehavet, så kompenserar de som inte går till default väl för det. Så att man får liksom en väldigt bra riskjusterad avkastning över tid i den typen av papper. Och man kan säga att high yield obligationer och high yield fonder, de har en starkare korrelation egentligen till aktiemarknaden. För det blir ju mer åt det hållet om man tänker sig i ett riskunivers.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Att
det som är väldigt säkert, ja, det är statspapper och liknande papper. Ja, det har låg korrelation med börsen normalt. Och sen rör man sig längre bort ifrån det säkra statspappret och längre bort mot företagsobligationer och längre ner så att säga i kreditvärdighet, och då ökar risken, och då börjar ju så att säga de röra sig mer som en aktiemarknadsposition då.
Nu är vi lite inne på det här med liksom de olika typer av riskerna i räntebärande värdepapper eller räntefonder. Hur ser den förväntade avkastningen ut för de olika, om vi går igenom kort och lång och sådär?
Ja, det är inte så himla lätt att svara på den frågan om jag ska vara ärlig. Men det enklaste är egentligen att titta på korträntefonderna, därför att eftersom de har så pass kort löptid och kort duration, så skulle jag säga att över tid kan man nog förvänta sig att de går ungefär som styrräntan eller något bättre, om det är korträntefonder då, som har ett visst inslag av kreditrisk då.
Så man pratar liksom egentligen ett par procent typ?
Jag skulle säga att det är ganska bra ändå. Jag menar, om du tittar på om vi jämför med börsen, det där är ett extremfall. Men om du tittar på amerikanska S&P 500, då är det klart att nu tittar vi på indexnivå. Att marknaden prissätter ungefär, man betalar väl i runda slänga 19,5 gånger nästa års vinst. Och det motsvarar en indirekt eller implicit avkastning på ungefär 5,1% för att äga börsen. Och så kan du jämföra det med att köpa korta statspapper i USA. Och då får du 4,75-4,80 kanske. Mm. Så det är nästan lika bra. Och om man då kommer tillbaka till det här med volatilitet eller alltså risken, prisrisken, så är ju den låg på en kort räntepappplacering i USA jämfört med börsen. Det vill säga att volatiliteten är låg, och då får man den riskjusterade avkastningen blir mycket, mycket högre på de här räntorna i förhållande till börsen.
Mm. Och om man pratar långräntefonder då, som gör en högre ränterisk, kan väl också då förvänta sig högre avkastning?
Absolut, men nu har vi, om vi ska komplicera ytterligare, så har vi ju det som kallas för inverterade kurvor, det vill säga att den långa obligationsräntorna i USA ligger nu på 4,45 ungefär 10-åringen. och handlar där medan de korta räntorna ligger på 4,75-5%. Så att just nu så får man ju lägre avkastning, så att säga, eller lägre ränta om du köper en 10-åring.
Ja,
men däremot om räntorna skulle börja gå ner. Mm. Det är lite som jag brukar säga att man jämför med aktiemarknaden, att man har alltså en 10-årig placering i en 10-årig ränta. Det är ju ganska kraftig hävstång i den.
Precis.
Om man ska tänka i termer av hävstångscertifikat och sådana saker.
Men jag menar så att om det nu är så att räntan går ner, säga, nu har vi ju en styrränta på 4%, säg att vi om 1,5 år istället har 2%, då, hur påverkar det då långräntefonden jämfört med korträntefonderna?
Ja, då kommer du ha tjänat mer pengar på en långräntefond. Om vi säger att en långräntefond har en duration då, så är genomsnittlig kassaflödestidsviktad löptid på 6 år ungefär. Och så går räntan ner 1 procentenhet, alltså långräntan går ner 1%. Mm. Ja, då kommer ditt marknadsvärde ökat med 1 procentenhet gånger den här durationen som är 6 år. Så då stiger den med 6 procentenheter. Men däremot har du legat placerad i en korträntefond. Då har du ju ingen ränterisk. Nej. Utan då får du i den kortaste räntefondsvarianten, kan du säga, att då ligger det ju nästan kanske med en duration på 2-3 månader. Så då får du den avkastning som styrräntan är på vid varje given tidpunkt.
Ja.
Så blir det. Så att då, och då tänker man så här, nu är den 4 och så säger vi att den är 3 om 1 år. Ja, då har du väl fått ungefär 3,5 då. Och så kan du jämföra det med att du köpte långräntefonden och så gick långa räntan ner 1%, då har du fått 6% kanske på den långa räntefonden.
Sen har vi då företagsobligationsfonderna där man ju dels kan förvänta sig avkastning på räntan, men också en premie för kreditrisken som man tar. Så de har väl generellt sett lite högre avkastning men då också lite högre risk.
Ja, och det var rätt intressant, för det som hände under när utbrottet vid pandemin, så då gick ju räntorna ner, men kreditpåslagen eller spreadarna då som man säger.
Mm.
De gick ju upp väldigt kraftigt. Så att man tjänar ju pengar på att räntan går ner om man äger en fast räntepapper, så att säga.
Mm.
Men man förlorar ju om kreditspreaden går upp. För det är ju samma sak som att räntan går upp, så att säga. På. Om man tänker sig att en statsobligation ligger på 3% i ränta och så säger vi att företaget får, som en företagsobligation ligger på 4% i ränta, det vill säga 100 punkter till. Och så kom pandemin och så säger vi då att räntan gick ner 1%. Ja, då tjänar man 1% på själva ränterörelsen. Men sen har kreditspreaden gått från 100 punkter till 400 punkter. Då tappar man 3% för att kreditpåslaget har ökat. Och det var det som hände vid utbrottet av pandemin. Så att hade man då investerat i en företagsobligationsfond, trots att räntorna gick ner, så förlorade man ju pengar mark to market. Alltså värdet på din investering temporärt då, eller momentant, gick ju ner. Men sen så i takt med att vi såg att det kom både penningpolitiska stimulanser, det vill säga från centralbankerna, och att staterna sen gick in med stöd till företag, så gjorde ju det att vi slapp arbetslöshet. Vi kunde hålla igång vårt näringsliv och vårt företagande. Och då blomstrade ju börsen och räntorna också, och då kom ju kreditspreadarna ner igen, så att då plockar man tillbaka det. Men allt annat lika, man ligger helt still på räntenivån, köpa en statsobligation på 3% eller en företagsobligation på 4, ja, det hör ju här direkt att då har det gått ett år, ja, då har du fått 3% på statsobligationen och har fått 4% i avkastning på din företagsobligation om räntenivån ligger still.
Precis. Men det man ska tänka på där också med svenska företagsobligationsfonder är ju att det är mycket fastigheter och en väldigt räntekänslig bransch, och särskilt nu efter de väldigt långa perioderna av nästan gratis pengar så är det inte så lätt längre för fastighetsbolagen. Det är nästan som man vill säga stackare. Men du, nu tycker jag vi har pratat om väldigt mycket här. Hur tycker du liksom generellt sett att man ska tänka med räntor i portföljen? Är det liksom vilken längd, höll jag på att säga. Men hur länge ska man ha dem och liksom vid vilka tillfällen och sådär?
Mm. Ja, vi ger ju inga råd, men det är ju lyssnarna bekanta med. Men jag tycker så här. Vi är ganska sent i liksom den här höjningscykeln då från centralbankerna, oavsett om du tittar på USA eller Europa, Sverige. Jag menar, Erik Thedén, vår riksbankschef, sa ju det så sent som i förra veckan att det kan, vi är ganska nära en topp i alla fall. Det kan komma någon räntehöjning till, men vi vet inte. Det jag är lite mer orolig för, det är att börserna handlar ju förvisso, ligger ju före hela tiden marknaden. Men det är inte så att börsen är billig. Jag pratade om den amerikanska börsen på P19,5 ungefär. Jag har inte i huvudet exakt var vi ligger just nu.
Och för er som inte helt hänger med på det, så menar ju Magnus hur man värderar börsen generellt sett just nu, är 19,5 gånger.
Nästa års vinst, ja. Precis. Och det är ganska högt. Och det gör ju liksom att om det är så att man, om man säger att vi får den här mjuklandningen utav ekonomierna, det vill säga att centralbankerna, de har nått toppen, de ligger still där uppe, inflationen fortsätter ner, vi kan successivt börja fundera på när ska vi se första sänkningen, och så kickar ekonomin igång igen och liksom företagen känns mer bekväma och vi slipper arbetslösheten. Ja, det är en fantastisk läge egentligen, och det är marknaden prissätter väldigt mycket. Men det jag är lite orolig för, och det vet man inte, men det är att centralbanken har ju höjt väldigt kraftigt på ganska kort tid, och penningpolitiken verkar ju liksom med en fördröjning.
Ja, det är lageffekt.
Precis, och det gör ju liksom att vi vet inte riktigt hur kommer ekonomin att svara på de här kraftiga höjningarna, utan det kommer vi att se det kommande halvåret skulle jag säga. Och typiskt om man tittar på USA, så brukar ju amerikansk ekonomi gå in liksom i recession ungefär 18-24 månader efter att Fed höjde första gången. Och då är vi är ju snart där. Vi snart har ju gått 2 år, det blir till våren. Och det gör liksom att det finns risker. Därför sammantaget tror jag att det är så att det kan vara bra att diversifiera en portfölj, så att den, tycker jag, skulle kunna innehålla lite räntor då. Mm. Om man inte är, känner att man vill lägga alla ägg i samma korg, bara satsa på aktier.
Mm. Ja, jag vill säga att jag delar ju din oro i det här med lageffekterna, så av den anledningen så känns det ju skönt att de faktiskt pausar nu och väntar lite för att se vad som kommer hända innan de drar på ännu mer. Men när skulle du säga att räntefonder är liksom som mest gynnsamt? Är det nu?
Ja, det är så, rättvisa, krångliga frågor på så här. Men jag tror att absolut att vi är nära en räntetopp nu. Det tror jag. Det skulle tala för lite längre duration, men våga kliva ut lite. Däremot så finns det risk att man får så att säga att du får defaults lite grann längs vägen, och då ska man gå in i kreditområdet, så tror jag att då är det i första hand kanske högratade, alltså säkra krediter som man ska ligga på, snarare än att gå till high yield-segmentet på kort sikt i alla fall. För att high yield-segmentet rör sig som aktiemarknaden, så att skulle man få en sättning på aktiemarknaden och high yield spreadarna stiger, ja då kanske det är värt att kliva in i dem så att säga, när de har kommit upp. Men just nu så skulle jag nog hålla mig till lite mer tryggare hamnarna då.
För det är ju så att vi har tänkt att den här räntetoppen någon gång kommer komma, och därför har vi väl planerat lite för våra kunder.
Exakt, det där är ju rätt kul. Ja, vi har ju faktiskt pratat om det en tid, att vi borde ju ha några egna alternativ till, alltså några bra räntefonder, så att Avanza kommer ju faktiskt inom kort komma ut med både en korträntefond och en företagsobligationsfond, utan att säga för mycket. Men det får ni hålla utkik efter, tänker jag.
Det var en liten tease där. Men som sagt, håll utkik efter det.
Precis.
Det kan vara så att...
En julklapp?
En julklapp kanske, ja.
Ja, eller lilla jul.
Men du, är det någonting som du känner att du så här vill tillägga i det vi har pratat om?
Jag tycker vi har gått igenom det mesta, men räntor är ett väldigt spännande tillgångslag att investera i. Man ska inte förvänta sig några snabba avkastningar, utan det ligger liksom en nöter där.
Ja, men precis.
Och det ger en kudde, kan man säga, ett litet liksom till den hela portföljen. Men det är ju någonting jag tycker man absolut ska överväga att ha i portföljen.
Och där vill jag också slå ett slag för Avanza Auto, om det är så att man kanske inte vill välja helt själv men ändå ha en lite räntor i portföljen, så har ju alla Avanza Auto 1, 2, 3, 4 och 5 räntor i sig, som då automatiskt optimeras efter läget och rebalanseras. Jag ska också säga det att Magnus Lilja är ju väldigt duktig på räntor, valutor och skriver ganska mycket på Avanza-bloggen. På Private Bankings del av Avanza-bloggen. Så vill man läsa mer om Magnus tankar och lära sig mer om det här så finns det massvis med kul att läsa. Och som sagt också följer honom på Twitter. Sök på Magnus Lilja så hittar ni honom. Jag vet inte exakt vad han heter men jag tror det är Magnus Lilja 4.
Det är det säkert. Ja.
Annars kan ni följa mig och så kan ni se när jag retweetar Magnus tweets. Men det är i alla fall väldigt intressant om man vill sätta in sig mer i de marknaderna. Och vi hoppas väl att ni har lärt er någonting och jag säger ju såklart ett stort tack till Magnus som ville vara med och reda ut de här frågetecknen vi har haft.
Tack Felicia.
Det var superkul att ha dig här. Nu önskar jag alla en supertrevlig tisdag.